Jag heter Per Elinder Liljas och är techreporter på Svenska Dagbladet. Jag tycker det är spännande med de minsta byggstenarna i modern teknik, alltså metallerna som måste tas upp ur jorden. Speciellt eftersom det också har blivit en så stor stridsfråga mellan USA och Kina. Sverige vill vara med och ta fram de mest kritiska metallerna, sällsynta jordartsmetaller. Och för att ta reda på mer hur den industrin ser ut reste jag till Malaysia. Det är ett land som har liknande ambitioner och som har kommit längre för att förverkliga dem. Faktiskt så går de redan ut över invånarna. Det här är en ljudartikel från Svenska Dagbladet, skriven och inläst av mig, Per Elinder Liljas. Egentligen borde han förstås inte ha kollat Facebook medan han körde. Men då Baharum Adenang plockade upp telefonen den 21 oktober i år såg han att en vän till honom hade tagit ett foto som blivit viralt. Det föreställde floden de bor vid. Men istället för dess vanliga bruna färg hade vattnet skiftat till klarblått. Baharum, som är ledare för fiskarföreningen i sin by, åkte genast dit för att undersöka själv. Väl på plats upptäckte han att det inte bara var färgen som var annorlunda. Fiskarna betedde sig konstigt, säger han. De låg och sprattlade vid ytan, som om de var berusade. Missfärgningen blev snart en nationell skandal. Perakfloden i norra Malaysia är en livsådra i en inflytelserik delstat med samma namn. Huvuden måste rulla. Blickarna gick snabbt till tre gruvor längre uppströms. Framförallt en av dem, där det utvinns sällsynta jordartsmetaller. I parlamentet, några veckor senare, beskrev miljöministern vad många andra tänkte. Han gick ut med att utloppsvatten från gruvan testats och att det haft samma blå färg som vattnet i floden. Samma färg kan också ses på bilder från liknande anläggningar. Dessutom uppmättes radioaktivitet i vattnet, som var 13 gånger högre än det tillåtna värdet. Det är problematiska nyheter. För folk nedströms som Baharum, för Malaysia, som lagt stor kraft på att bli en nyckelspelare inom den boomande industrin. Och för västvärlden, som behöver all hjälp den kan få för att minska beroendet av Kina. Bara på så vis kan vi säkra tillgången till de sällsynta jordartsmetaller som behövs till AI-chip, mobiler, stridsflygplan och elbilar. Hur Malaysia hanterar situationen nu kommer att ge eko långt bortom dess gränser. Skogen kring Grik löper tät. Höga träd i bergig terräng. Ett reservat för både tigrar, björnar och elefanter. Och glipor i växtligheten är lätta att missa. Men i krypande hastighet längs de vindlande vägarna och med ett skarpt öga på kartan så går de att spåra. En är igentejpad av Peraks skogsmyndighet. Det är en liten stig. Kanske en plats som undersöks för lagbrott, men i så fall av det mindre slaget. Bakom ett buskage öppnas en annan ingång. En skarp sväng senare så står vi plötsligt i en avverkad rektangel. I ett hörn syns spillrorna av en byggnad. I ett annat ett vindskydd. Där bakom branta spår ner i djungeln. Om det här är vägen till en av skogens illegala utvinningar av sällsynta jordartsmetaller får vi inte veta. Vägen är för fårad för vår enkla bil och den letar sig längre in i djungeln än vår drönare kan flyga. Men de illegala gruvorna finns här i trakterna. Nick Nazmi har sett dem. De är extremt svåra att hitta, säger han. Vi saknar både budget och kunskap för att hantera dem. I tullen släpps ibland malm för sällsynta jordartsmetaller igenom som legal export av jord. Han tar emot i parlamentet i huvudstaden Kuala Lumpur. En gång var han landets yngste ledamot. De senaste 2,5 åren, fram till juni, var han minister för landets naturresurser. Under den tiden blev sällsynta jordartsmetaller en kärnfråga. Malaysia har hamnat i stormakternas kikarsikte. President Xi kom i april och lovade investeringar i industrin, säger Nazmi. USAs ambassadör vill inte prata om något annat. Nazmi säger att landet inte vill välja en sida. De vill handla med alla. Men som jag brukar skämta, säger han, kanske måste vi halal-certifiera produktkedjorna så att de två inte blandas. Kampen om de sällsynta jordartsmetallerna tillhör de mest centrala i konkurrensen mellan Kina och USA. Det är också Kinas trumfkort. Landet kontrollerar omkring 60% av utvinningen och 90% av raffineringen. Malaysia är en av västvärldens livlinor eftersom det stora raffinaderiet LAMP, som drivs av australiensiska Lynas, ligger här. Det är det enda utanför Kina som separerar den eftertraktade gruppen av sällsynta jordartsmetaller som kallas tunga. Planen är att även utveckla andra delar av produktkedjan. Utvinning, metalltillverkning och magnetproduktion utan att uppröra någon supermakt. Det är en delikat balansgång. Utanför parlamentsbyggnaden piskar regnet stan. Merdeka 118, världens näst högsta skyskrapa, lockar blixtar med sina 680 meter facettglas. Nick Nazmi poängterar att Malaysia länge har haft goda relationer med båda stormakterna. Men det finns en annan risk, säger han. Att landet inte lyckas bygga en industri som är hållbar. Vi måste se till att utveckla industrin så ansvarsfullt vi kan, säger han. Göra ordentliga studier. Vi har några av världens rikaste regnskogar, men de ligger i de fattigaste delstaterna som behöver resurser. Och så fort metallpriserna stiger kommer brottslingarna fram. Olaglig utvinning av sällsynta jordartsmetaller har kommit att bli ett jätteproblem i Sydostasien. Den amerikanska tankesmedjan Stimson Center har kartlagt över 2400 platser med misstänkt exploatering. De flesta ligger i inbördeskrigets Myanmar, i områden med ytterst begränsad kontroll och insyn. Enligt Stimson hotar verksamheten regionens största floder med potentiellt katastrofal förening av tungmetaller, cyanid och arsenik. Bakgrunden kan spåras till Kina. I mitten på 00-talet var provinserna Jiangxi och Inre Mongoliet greppat av en kaotisk rusch efter metallerna, vilket utlöste en av landets största miljökatastrofer. Skogar skövlades, sjöar färgades svarta, nakna kullar plågades av ras och jordskred. Sjukdomsfall blev så vanliga att det pratades om cancerbyar. Det var så illa att folket reste sig. Många av offren hade upplevt kulturrevolutionen, säger Julie Klinger, lektor i geografi på universitetet Wisconsin-Madison och expert på sällsynta jordartsmetaller. Nu använder de samma taktik mot makthavarna. De genomförde medborgararresteringar och blockerade vägar. Tidigare löd regeringens strategi: utveckla först, städa upp sen. Den här krisen klargjorde att tiden för att städa upp var inne. Man införde nya lagar och kontroller och statsägda gruvjättar tog över. De hundratals små aktörer som tidigare närt sig på industrin blev tvungna att finna nya jaktmarker. Många korsade gränsen söderut. Idag utvinns 17% av världens sällsynta jordartsmetaller i Myanmar. Det är lika mycket som hela västvärlden tillsammans. Härifrån skickas malmen, lik nästan all annan malm, till Kina, där den förädlas och blir del av våra mobiler, bilar, flygplan och datorer. Utvinningen i Myanmar ser i stora drag ut som den lagliga gruvan i Grick, den som nu anklagas för att ha färgat Perakfloden blå. Det här är ett durianplantage, säger vår översättare då vi först passerar platsen. Observationen verkar trolig. Längs vägen ligger kullar med terrasser utkarvade längs sidorna. Längre fram säljs till och med stora taggiga durianfrukter vid vägkanten. Men det är något som sticker ut med kullarna. De kröns alla av stora cisterner. Därifrån löper rör ned längs terrasserna, varifrån kranar sticker ut med jämna mellanrum. Kranarnas mynningar riktas ner i plastklädda borrhål. Vid närmare inspektion så odlas ingenting nere i hålen. Och det är inte vatten som sköljer ner från cisternerna. Det är en sur saltlösning. In situ-lakning, som den här utvinningsmetoden kallas, går ut på att syra eller saltlösning, i det här fallet ammoniumsulfat, droppas ner i jord och löser upp metaller längs vägen. Sörjan rinner så småningom ner till borrade uppsamlingsbrunnar, varifrån den pumpas till en anläggning där metallerna kan samlas in. Det är en teknik som Kina länge har använt och utvecklat, men sällan spridit utanför landets gränser. I Gerik har de däremot gjort ett undantag. Två statsägda kinesiska bolag har ingått ett partnerskap med malaysiska MCRE och ett tredje privat företag har köpt in sig som ägare. På så vis ska affärshemligheterna skyddas. Kemin verkar enkel, säger MCRE:s medgrundare Lim Wei-hung, då SvD når honom över en videolänk. Men miljökontrollerna, övervakningen och den platsspecifika förståelsen kräver betydande forskning och expertis. Dessutom är Kina den främsta globala leverantören av de kemikalier som behövs för den här typen av utvinning. Utvinningen kallas ett pilotprojekt. Målet är för Malaysia att skaffa erfarenhet av industrin innan den introduceras i stor skala. För att även utveckla senare steg av processen har regeringen förbjudit export av råmalm, precis som Indonesien gjorde då de kickade igång sin nickelindustri. Och Lynas, som driver Malaysias enda raffinaderi, har det senaste året både skrivit avtal med delstaten Kelantan om att utvinna sällsynta jordartsmetaller och med det sydkoreanska företaget JS Link om att tillverka magneter av metallerna. Medgrundaren Lim hoppas på en blomstrande industri med kunder över hela världen. Malaysia skulle kunna bli en lösning på konflikten mellan Kina och väst när det kommer till sällsynta jordartsmetaller, säger han. Om Malaysia lyckas bygga ut hela leverantörskedjan skulle de till och med kunna konkurrera ut västvärldens ambitioner inom industrin, säger forskaren Julie Klinger. Lim Wei-hung ser ändå malmhanteringen snarast som ett nödvändigt ont. Det var länge sedan landets ekonomi förlitar sig på utvinning. Olja är inte längre födokroken. Nu är det tillverkningsindustrin, framförallt avancerad elektronik som mikrochip. De riktiga pengarna, säger han, finns i att producera slutprodukterna som elbilar och batterier. Frågan är bara om man längs vägen lyckas skydda miljö och hälsa. Inte minst med tanke på landets historia, där en fabrik för sällsynta jordartsmetaller orsakade en radioaktiv katastrof i byn Bukit Mera på 90-talet. Miljöforskaren Zayana Zaikaria på den malaysiska tankesmedjan ISIS känner till förtro. Hon anser att pilotprojektet är välriktat, att relevanta regler är på plats och att näringslivet har lärt sig av historien. Men det finns andra problem i systemet. Bland annat en tung byråkrati och dåligt finansierade myndigheter. Och i slutändan är det som styr ändå pengar. Majoriteten av malaysier kommer alltid att sätta ekonomisk utveckling först, säger hon. I den fattiga provinsen Kelantan beskriver politiker metallerna som Allahs gåva. Vem som ska driva utvinningen är däremot oklart. Australien forskar aktivt kring metoden in situ-lakning. Men likt andra strategiska industrier finns det ingen som kommer att dela med sig av sin kunskap gratis, säger MCRE:s grundare Lim Wei-hung. Alla som är nya, säger han, måste börja på noll. Föroreningen av Perakfloden tar Lim allvarligt, men han tror inte att den kommer från MCRE:s anläggning. Av det som hittills kommunicerats offentligt stämmer den rapporterade blå missfärgningen inte överens med vår processkemi, säger han. In situ-lakning kommer med stora faror, som exemplen i Kina och Myanmar visar. Men riskerna ligger framförallt i dålig kontroll. Metoden i sig är mindre miljöfarlig än de som använts tidigare. Och regionens mineraler är långt mindre radioaktiva än de som bryts i Australien och USA. Även de som skulle kunna komma att brytas i Sverige. Lim poängterar att utvinningen i GRIC är utvecklad i samspel med staten. Vår verksamhet är utformad som ett slutet system under kontinuerlig övervakning av myndigheterna, säger han. Bahrom Adenang, han som såg det där virala Facebook-inlägget i början på den här artikeln, sitter i en liten koja vid flodkanten med sina fiskarvänner. Kvällens bönutrop dränks av en dieselgenerator. Dagen då floden blev blå blev det ingen inkomst, minns Bahrom. Den fisken var inte säker att äta. Men dagen efter var vi ute på floden igen. Bakom kojorna står några kolonner av gummiträd. På sistone har fiskarna i floden blivit färre och gummit en allt viktigare inkomstkälla. Om föroreningen fortsätter får vi kanske gå över helt till att tappa gummi, säger Bahrom. Men det kan vi inte göra när det regnar. Fiska kan vi göra när som helst. Det här var en ljudartikel från Svenska Dagbladet. Skriven och inläst av mig, Per Linde Liljas. Ljudet producerades av Blenda Zettervall Klingert. Om du vill höra fler ljudartiklar, dokumentärer och poddar kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner. Eller gå till svd.se/lyssna.